När typsnittstecknaren Jan Baskerville dör 1775, då uppstår problem. För hur ska han begravas?
Alltså han var ju fritänkare på alla möjliga sätt. Både när det gäller teknik och när det gäller politik och när det gäller religion.
Hur begraver man någon som på 1700-talet levt med en kvinna han inte var gift med? Hur begraver man någon som öppet säger sig vara ateist? Hur begraver man någon som aldrig kunnat kontrolleras med makt eller pengar? Som gjort vad han velat och dessutom bättre än alla andra?
Han fick faktiskt inte begravas i vigd jord. Han fick inte vara på kyrkogården. Och trots att han hade gjort många gravstenar själv så fick han ingen gravsten. Han begravdes stående i en omgjord väderkvarn.
Här kunde historien slutat. Jan Baskerville var död. Hans typsnitt glömdes snart bort. Men det slutar inte här. För typsnittet Baskerville kommer komma tillbaka i nya skepnader och bli ett av världens mest kända.
De brukar säga att alla stilgjuterier eller digitala foundries idag har sin egen Baskerville-version.
Inte heller Jan Baskerville försvinner helt. 50 år efter sin död är han tillbaka. Och även han i ny skepnad.
När väderkvarnen revs så visste de inte riktigt vad de skulle göra med kvarleverna. Så att, eftersom han hade balsamerats så var det faktiskt en kille som köpte kistan med liket som han sedan visade upp för folk mot betalning. Så han blev liksom en freakshow.
T I P O Typo.
Idag om typsnittet Baskerville. Skaparen Jan Baskerville. En man som revolutionerade tryckkonsten men som sades hota läsarens syn. Jag heter Simon Moser. Jan Baskerville. Känd för typsnittet Baskerville, föds 1706 och kommer bli känd som tryckare i Birmingham. Det sägs att han var excentrisk, pedant, levde sitt privatliv som få andra vågade och att han hade sinne för affärer. Själv lär han sagt att han var lite galen. Pelle Andersson är tidningsmakare.
Ja, alltså han var ju en jävla kul typ. Det är nästan synd att man inte levde då. Han gillade extravaganta kläder, konstiga färger och levde i synd med sin hushållerska större delen av livet i ett slott som han hade köpt utanför stan där han bodde.
Jan Baskerville skulle revolutionera tryckkonsten, men han började sent i livet och det var mer en brinnande hobby än ett brödjobb. När han några år innan 50 började ägna sig helhjärtat åt typsnitt är han nämligen ekonomiskt oberoende.
Han såg till att bli rik innan han började intressera för typsnitt. Och det kan jag säga, det är en rekommendation som håller än idag. Ska man ägna sig åt typsnitt så bör man nog vara rik innan, för man blir inte rik efter.
Pengarna hade han bland annat tjänat genom att hugga bokstäver i gravstenar. Men det som hade gjort honom riktigt rik var framförallt att sälja japanska lackarbeten. Något som var högsta mode i 1700-talets Storbritannien. Fri från ekonomiska bekymmer kunde han utan risker till 100% förändra tryckeribranschen. Och det var någonting som behövdes, tyckte han.
Det var odistinkta typer, pappret var ojämnt, trycket var svart på ena sidan och grått på den andra. Och alltså han jämförde då med den här, tror jag, precisionen i de japanska träsnitten eller de japanska hantverksgrejerna som han såg. Den precisionen saknas totalt i den typografiska värld som han såg i England.
Jan Baskerville, idag känd för typsnittet som bär hans namn. Typsnittet Baskerville. Men under hans levnad var det inte det som var hans främsta insats. Han gjorde om hela trycktekniken och hur vi idag ser på tryck.
Han gjorde eget papper som han dessutom kalendrerade, som heter. Alltså han lät pappret gå genom uppvärmda kopparvalsar för att det skulle bli så slätt som möjligt. Och han tog fram en trycksvärta som torkade bättre och som inte kladdade och som inte heller gjorde så att typerna svällde så mycket när de hamnade på pappret.
Jan Baskervilles tryck liknade inget världens skådat. Men vad var det han skapat? Lade man hans böcker bredvid samtidens gick det knappt att jämföra.
Det är lite grann som att lägga en läsplatta från Samsung bredvid en svartvit tv på 50-talet i Sverige. Jag menar, man visste liksom inte riktigt var man skulle placera det någonstans. Hans kollegor i branschen, de tyckte det såg för jävligt ut, rent och sagt. De sa att det här liknar ingenting. Och jag menar, de här bokstäverna är så skarpa i kanterna så man förstör ögonen när man läser Baskervilles böcker, sa de.
Böckerna var dessutom dyra och ineffektiva att ta fram. Efter John Baskervilles död glömdes hans typsnitt snart bort. Men i utlandet, utanför England, hade han haft beundrare. Och på 1920-talet kommer typsnittet tillbaka i olika versioner. Men det är inte samma som det en gång var. Carolina Loudon är typsnittstecknare.
Man kan inte säga att den Baskervillen vi använder idag i böcker är samma Baskervill som från mitten av 1700-talet. De brukar säga att alla stilgjuterier eller digitala foundries idag har sin egen Baskervill-version.
Baskerville används ofta som ett typsnitt för brödtext. Stora delar av världslitteraturen är tryckt i Baskerville och den klassiska känslan har gjort att man även använt det att trycka biblar med. Även om det finns olika versioner av Baskerville idag så finns det vissa drag som de har gemensamt. Bokstaven Qs svans är till exempel kraftig. Det stora J:et har så mycket sväng att det går under grundlinjen. Pelle Andersson.
Det är ju en spegel av sin upphovsman på gott och ont. Det är liksom som när folk dricker vin och spretar med lillfingret lite grann. Det är liksom ett sånt typsnitt.
Om John Baskerville gjorde revolution med sitt nya sätt att trycka böcker så har det skett en ny revolution närmare vår tid. Den digitala. Och den har kanske påverkat sättet typsnittet Baskerville ser ut idag mer än någonting annat. Carolina Loudon.
I mitten av 1700-talet så var Baskerville en blytyp. Idag är det en digital bokstav. Och det betyder väldigt mycket för typografin. Därför att om jag till exempel väljer att ha 9 punkter eller 12 punkter, då har jag samma typsnitt. Men för 300 år sedan så hade man olika typsnitt då för 9 punkter eller 12 punkter. De var olika skurna. Och de små detaljerna som fanns i 12 punkter var lite tjockare än 9 punkter. Så de var anpassade. Det kallas för gradanpassning. Att man justerar. Och idag har nästan gradanpassning försvunnit.
På det här sättet så såg till exempel O:t i typsnittet Baskerville olika ut beroende på vilken storlek det hade. Varje storlek på bokstäverna hade sin egen design. Hur det var ritat var anpassat efter storleken den skulle läsas i. Varje bokstav i varje storlek var originell. Och det är inte bara Baskerville som blivit av med gradanpassningen. Det gäller de flesta typsnitt som används idag. Många menar att bokstävernas själ och originalitet försvunnit och ibland blir det dessutom riktigt fult.
Problemet är när du tar en typsnitt som är gjord för 9 punkter och drar upp den till 72, det är att den ser uppblåst ut. Den ser inte anpassad ut och det skedde inte förr i tiden för det fanns inte de möjligheterna. Där var de skurna för sin grad.
Så vad ska vi då med berättelsen om typsnittet Baskerville och John Baskerville till idag? Skänk honom en tanke, säger Pelle Andersson. Nästa gång du öppnar datorn och ska skriva en text, när du ska klicka och välja mellan Times New Roman, Caslon eller Helvetica, skänk då John Baskerville en tanke. En man som levde långt före sin tid.
Jag tycker man ska ägna John Baskerville en tanke. Det var en föregångsman och en modern person i ett samhälle som var allt annat än modernt. Sånt bör man uppskatta även om man kanske inte alltid orkar ta efter det.
Du har hört Typo. Typo görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.